in på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar, han väntar lite till och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Ja, jag tänkte börja med att tjata lite om min resa till Paris som jag var på förra veckan. Det är så himla härligt med resor, för man kan liksom leva på minnena därifrån även när man har kommit hem från den, så att det känns som att man fortfarande har lite den här resekänslan i kroppen även några dagar efter när man har kommit hem. Men jag tänker att det är det jag ska göra nu, leva vidare på min resa genom att prata lite om den här. Jag hade kunnat säga att hela den här resan bara var frid och fröjd och att jag bara strosade runt och hade det asgött hela tiden. Men jag har lärt mig att man ska ju inte ljuga. Det är jättefantastiskt tycker jag att resa runt själv i världen, precis som jag gjorde nu i Paris och som jag har gjort innan till några andra platser också. Och jag älskar att resa ensam på alla sätt. Eller resa överhuvudtaget ska jag säga. Men jag glömmer alltid hur himla stressigt det är att försöka klämma in allt som man vill göra under de här dagarna och hur mycket man går under en dag. I alla fall om man är på en sån stadssemester. Det känns som att allt jag gjorde under de här dagarna i Paris, det var att gå eller cykla eller äta i princip. Det är liksom inte helt fel, det erkänner jag. Det är ganska gött som sagt, men efter den här resan så var mina fötter helt döda och jag kände det som att jag typ ville bara sitta ner i 5 dagar när jag kom hem sen. Men det var så otroligt mycket som var jättebra. Jag älskar ju verkligen att se och upptäcka nya platser och bara få komma bort ett litet tag och få en liten paus från vardagen här hemma. Men det bästa tror jag som jag insett nu i efterhand med den här resan, det är att jag kände inget sug efter att dricka alkohol. Alltså liksom inget sug alls efter att prova det här härliga franska vinet som så många pratar om och som jag gick förbi väldigt många glas och flaskor med, kan jag säga. Jag var ju i närheten av vin typ hela tiden under de här dagarna. Jag menar, det är Paris vi pratar om. Vinglasen florerar. Men nu är jag, och jag är så stolt över att säga det, ett livslevande exempel på att man behöver faktiskt inte dricka vin, eller wine för den delen, för att ha det himla härligt i Paris. Istället så la jag pengar på det som jag faktiskt tycker om på riktigt. Alltså croissant, ost, bakelser och massa annat gott. Och sen, ja, förstås kaffe i mängder, ska jag ju inte glömma där. Och dessutom så träffade jag massa andra nyktra personer där som jag snackade med, och det kändes så kul att liksom hitta likasinnade i den här stora stan. Och det är så himla mycket roligare, inser jag, att sitta och prata med dem och ta en kopp kaffe istället för att vara ute på någon vinbar eller nattklubb och inte ens komma ihåg majoriteten av varken den här kvällen eller kanske resan i sig. För full eller bakis, det var liksom ledorden på mina resor förut. Så nu bestämmer inte alkoholen över min tid. Jag bestämmer själv över den, hur klyschigt den låter. Sen att jag råkade sova till klockan 10:40 den sista dagen jag var där och fick lite panik över att jag kände att ah shit, jag har sovit bort halva dagen, det är en annan sak. Men det jag kunde trösta mig med var att liksom tanken på att mycket, mycket mer tid än att sova till 10:40 hade gått till spillo i onödan om jag hade druckit på den här resan. Då hade jag kanske inte kommit upp förrän, jag vet inte, 13:40, kanske till och med senare. Ja, så på den tiden när jag drack så var väl klockan 10:40 mer en normalstart på en dag på en resa liksom. Men på den här resan kom jag sent till säng, inte för att jag var ute och festade, utan för att jag fick för mig att jag skulle besöka toppen av Eiffeltornet. Det här var liksom på min bucket list. Och det är ett besök som jag aldrig gör om, kan jag säga. Alltså varför ska jag betala 300 kronor för en förbokad biljett till en specifik tid för att åka upp i det där jäkla tornet om jag ändå måste köa en timme för att komma upp när jag har bokat en tid där? Eller till och med att jag måste köa för att komma ner i hissen igen? Åh, gud, nej, det var ingen bra upplevelse och jag skulle inte gjort om det igen. Så om du åker till Paris så, ja, nej, strunta i Eiffeltornet. Det är mitt råd. Men okej, även fast det inte blev något vin som i wine, så blev det wine som i gnäll, som du kanske hör. Kombon trött och hungrig blir liksom aldrig bra, och jag var både trött och hungrig när jag var i det här Eiffeltornet. Men förutom den upplevelsen så hade jag som sagt verkligen en väldigt fin och fantastiskt kul resa. Och jag trodde verkligen aldrig förut att jag skulle kunna resa och ha kul utan alkohol innan jag slutade med det. Jag trodde liksom att hela livet skulle bli extremt tråkigt och tomt utan det där glaset som tillbehör till det mesta som jag gjorde. Och den där rädslan för hur livet blir utan alkohol, den är jag knappast ensam om att ha känt, och det har jag både märkt och hört. Så därför, i dagens avsnitt, har jag bjudit in Charlotta Gustafsson, eller alkoholcoachen som hon heter på Instagram. Och hon coachar alltså människor som vill sluta dricka eller vill dricka mindre alkohol. Och det här gör hon utifrån en väldigt spännande metod som vi ska prata mer om i det här avsnittet. Charlotta menar att du behöver liksom inte behöva kalla dig alkis, eller för den delen vara alkis, för att vilja sluta dricka eller förändra din relation till alkohol. Och det behöver inte vara så himla svårt som man gör det till att sluta dricka. För det är du som bestämmer över ditt liv. Du är inte maktlös, menar hon. Spännande, va? Ja, så nu så kör vi igång och lär oss mer om hur du kan styra ditt liv mot ett mer alkoholfritt sånt. Det är så kul, Charlotta, för att jag har kollat mycket på videoklipp som du lägger upp på Instagram. Väldigt mycket så inspirerande, lärorika saker. Och det första jag tänkte på när jag såg dig så, det var, hon har en så trygg röst. Och jag kände direkt att man får ett sånt förtroende för dig. Så jag känner verkligen, du har hittat dig kall i att vara coach. Känner du så själv?
Ja, kanske. Ja. Alltså, det är också en övningssak. Jag har inte varit coach hela mitt liv, men jag känner mer och mer att det här är rätt. Det här är liksom, det här är nog mitt element. Och att också försöka sprida kunskap och information överhuvudtaget på. Och då är ju små videoklipp superbra sätt.
Mm. Vad är det senaste videoklippet som du har fått väldigt bra respons på, skulle du säga? Eller så här?
Ett av de nyligaste var när jag rekommenderade, eller inte rekommenderade, jag föreslog saker som man kan ta med sig när man är bortbjuden istället för alkohol. Hemmagjord sylt eller hembakat bröd eller kantareller eller saft eller vad det nu kan vara för någonting. Och det fick jag faktiskt ovanligt bra respons för. Nu följer, det är väldigt många kvinnor som följer mig, så att de tycker också att, och någon skrev också att gud, när jag själv drack på den tiden så tyckte jag det var astråkigt att få sylt. Du tycker att det är jättekul.
Exakt, jag skulle bli jätteglad nu, om jag fick det. Ja. Fast på den tiden tyckte jag också att det var väldigt nice att få liksom 10 vinflaskor också. Man var så,
absolut. Ja, men gud, då vill, sylt var ju skittråkigt. Men vill jag...
Ja, men alltså för din egen historia, jag vet inte om, man alltid, om du alltid skulle säga att du har varit känt som den här trygga personen. Du säger själv att så här, det är ingen blockbusterfilm, din historia, eller en bästsäljande bok. Mm. Den är ganska vanlig, tror jag till och med, ja, du kallar den.
Ja.
Vill du berätta varför?
Nej, därför att många gånger så tänker man ju på personer som slutar dricka och som då kommer ut och berättar om det, att ja, de har liksom verkligen kraschat, eller de har förlorat familj och jobb eller körkort och, eller blivit svårt sjuka. Och så var det inte för mig, utan allting var bra. Jag var högfungerande och allting funkade jättebra. Jobb och hem och familj. Så på utsidan har liksom högfungerande person som sitter och pimplar vin på dagarna så fort hon kommer åt. Det var min story som jag satt och gjorde i flera år. Och jag tror att jag vet att jag delar det med så många. Så att jag tror att det är så mycket vanligare att vi sitter där och pimplar eller dricker mycket mer än vad vi egentligen innerst inne vill. Utan att det är den här kraschen eller den här alkoholist historien, om man ska kalla det för. Jag hävdar ju att man kan vara beroende av alkohol utan att man för den sakens skull har problem. Och det här är så lurigt därför att du kan alltså ha utvecklat beroende som blir starkare och starkare i flera år. Och ja, när jag ser tillbaka idag så var jag säkert beroende av alkohol redan i 20-årsåldern. Mm. Men problem började uppstå. När jag började inse att det var ett problem, då var jag närmare 50. Och då var ju liksom beroendet ett faktum. Jag visste och förstod att det här är inte bra. Och det var en grej som inträffade. Jag fick inte ett jobb som jag gärna ville ha. Och det resulterade i att jag började smygdricka, började dricka mer och mer och tidigare på dagarna och framförallt smygdricka, för där fick jag liksom vara ensam. Men jag visste hela tiden, när jag satt där jag bor i Österrike i en gammal bondgård, jag satt på vår innergård med mitt vin och jag visste att det här är inte bra, det här kommer inte sluta bra. Det är ungefär som du sitter på ett tåg som du vet
Det kommer
spåra ut.
Men det är jätteintressant att höra att det här med beroende, att det inte behöver vara ett problem. Mm. Men det blir ett problem. Så att liksom när man är då i 20-årsåldern, när man kanske bara inom situationstecken är beroende, betyder det, menar du liksom att man är beroende på det sättet att man behöver det till exempel för att man känner att man behöver det för att vara social eller gå ut och ha kul? Eller hur menar du med att det kan vara ett beroende utan att det är ett problem?
När jag tänker på beroende, väldigt, väldigt grovt förenklat, så tänker jag beroende är du när du har svårt att låta bli. När du har svårt att stoppa. Och jag tänkte nog aldrig på att jag hade lite svårt att stoppa. Utan alla andra drack ju. Men ska man inte öppna en flaska till? Ja, för helvete. Mm. Eller? Så att det var, eftersom jag inte uppfattade att det var något problem. Ja, det är klart att det var bakis då och då. Men det hör ju liksom till. Och att man är trött och seg och mosig ibland. Det är liksom sånt man får ta för att få ha kul då, liksom. Mm. Men problem, när man börjar inse att det är ett problem, så som det var för mig i alla fall, det var när jag insåg att jag har bråttom hem för att jag vill hinna dricka så mycket som möjligt innan min man kommer hem. Att jag blev irriterad om någonting kom i vägen och liksom mina möjligheter att få dricka liksom försvann eller förminskades. Att jag insåg att det här, jag vill egentligen bara dricka.
Mm.
Det är ingenting, alltså jag tror att alla som har problem är medvetna om det. Vilket inte betyder att man pratar om det eller erkänner det öppet eller kanske ens säger det högt till sig själv. Men innerst inne vet man om att...
Ja, jag har vetat, precis som för dig, jag har vetat sedan jag var tonåring att det är någonting som inte stämmer här för mig. Mm. Men då var det att du insåg att nu shit, det här kommer spåra.
Ja, det stod klart för mig att det här är inte bra. Men vet du vad jag gjorde?
Nej.
Jag tänkte så här, jag tar det på måndag.
Mm. Vad händer på måndag då?
Jag tar det på torsdag.
Ja, just det.
Nej, den här helgen går ju inte. Och nej, förresten, det är ju påsk snart. Nej, jag tar det efter semestern. Det var väldigt många måndagar som jag skulle ta tag i det. Och det var så många måndagar så att det gick 8-9 år. Jag gjorde försök då. Jag tog någon vit månad i januari som kanske inte blev helt vit, lite beige, men, och längtade jättemycket efter 1 februari.
Men man var ju så olycklig under den här vita månaden, jag kommer ihåg när jag haft det också, att du bara väntade ju på den dagen jag skulle få dricka igen.
Ja. Och någonstans så lurar man sig själv och tror då också att ja, men eftersom jag klarar en hel månad nästan, så kan jag ju inte ha några problem, det är lugnt. Alltså jag gjorde egentligen inga direkta försök att få ordning på eller få dra ner på eller sluta eller få liksom dricka mindre, utan ska vara helt ärlig så tror jag vill inte. Alltså helt ärligt, jag vill inte sluta dricka.
Varför ville du inte då?
Därför att jag kunde inte föreställa mig ett liv utan alkohol.
Mm. Nej, det känns ju jättetomt. Det kunde inte jag heller göra förut.
Hemskt.
Ja, meningslöst.
Helt meningslöst.
Ja. Ja, du är inte så konstigt man inte vill.
Nej. Och det var ju så mycket då som jag inte visste som jag vet idag som kan förklara varför jag kände som jag gjorde. Men det som hände, det var att det här måste ha varit framåt höst, sen sommaren 2019. Så åkte jag ner till Frankrike och träffade för detta jobbarkompisar vi träffades där. Och en av de här tjejerna bodde i Frankrike. Och hon skrev i den här som vi hade mejlat till varandra innan vi träffades, om jag dricker ingen vin längre nu. Jag menar, hon skojade. Det är klart att hon har ju alltid druckit himla mycket. Och vi har ju druckit vin ihop. Så det trodde jag var ett rent skämt. Och så kommer vi till Frankrike. Och Och hon har slutat dricka. Och hon verkade så tillfreds. Hon verkade så himla nöjd med, och det var, för jag liksom hade en bild av att när man slutar dricka så är det för att man måste. Och det är synd om dem, med alkoholister, de kan inte. Och ja, det är synd om dem kort och gott. Och så sitter hon där och har inte druckit på 2-3 år. Och var helt, nej men saknar du inte? Nej, men du måste väl ha sug? Nej. Ja, men hallå, nej, men
du måste ju ljuga.
Det här kan ju inte vara sant. Så, nej, det gick inte riktigt in. Så berätta mer. Hon var väldigt, tack och lov, väldigt öppen med att jo, men ja, jag har läst en bok. Och det var en bok som hette This Naked Mind. Och den finns på svenska och heter Tänka klart av Annie Grace. Och jag tänkte liksom, en sån där amerikansk självhjälpsbok liksom var, kanske inte riktigt.
Men jag har hört om förut.
Jag har hört, ja, precis. Ja. Så jag läste den här boken, jag kom hem till Sverige igen och så läste jag den här boken och blev, jag tyckte att den var bra, för jag gillade hennes inställning, liksom en helt annan approach till problemen och till människorna som blir beroende. Så jag bestämde för att göra ett break, det heter då i This Naked Mind, så heter det 30 dagars alkoholexperimentet. Och det bestämde jag för att jag skulle göra den 1 november 2019. Så jag är lite grann så här, lite projektledartypen. Jag vill liksom veta exakt vad som ska hända, när och när jag är klar och när liksom vad kommer sen. Så att jag de här tankarna på vad händer efter de här 30 dagarna liksom. Det här är alltså november 2019. Jag har satt och hade mardrömmar, kunde inte sova för att jag funderade på hur sommaren 2020 skulle bli. Mm. Alltså nästan ett år där jag alltså var sömlösa nätter. Och jag,
det är så galet hur hjärnan bara går in, ja, och worst case scenario, ja, ska vara där framme hela tiden och bara förstör så mycket för en, ja, själv.
Och det liksom bara snurrar runt. Och liksom när jag närmade mig det här datumet då, den 1 november, så blev jag mer och mer stressad. Till slut så kunde jag säga till mig själv, vänta lite här nu, älskade vän. Stopp. Släpp taget. Alltså det här är 30 dagar. Du behöver inte fundera på vad som händer sen. Du kan ta en dag i taget och så får du bestämma sen. Det här är inte någonting vi skriver i sten. Du behöver inte sluta dricka för resten av livet. Du kan fatta nya beslut. Och det var så skönt att liksom ge mig själv tillåtelse att ja, så kan jag också tänka. Så jag körde det här programmet de här 30 dagarna. Då får jag ett mejl varje dag och det var kunskap och inspiration och vetenskapligt belagda, alltså forskningsrön och allting som förklarar hur saker och ting hänger ihop, vad som händer i kroppen och hjärnan när vi dricker. Och att vi liksom tror, till exempel att vi tror att vi blir avslappnade och mysiga av alkohol. Ja, det kan vi bli, kanske 20 minuter, en halvtimme. Men sen kommer ångest istället.
Men vad intressant, för att det tänker man ju med, när jag drack mot slutet så drack jag mycket för att kunna sova. Mm. Rödvin och så. För att jag tänkte jag somnar fort då, men sömnkvaliteten blir ju mycket, mycket sämre överlag. Så man är ju ändå bakis och trött dagen efter. Men man tänker, jag kan i alla fall somna. Liksom.
Ja. Ja, precis. Så det, men man får mer och mer kunskap och förstår att okej, alkoholen förstör min sömn. Jag blir mer, alltså du har egentligen, om du dricker regelbundet, och det behöver inte vara många stora mängder. Om du dricker några gånger i veckan, bara ett par glas då och då, så har du egentligen permanent sömn, eller brist på sömnkvalitet.
Wow, det är den effekten det har alltså. Mm.
Alkohol är en extremt beroendeframkallande substans för människor. Punkt slut. Det är egentligen inte alls konstigt att somliga blir beroende och till och med får problem med alkohol. Den är liksom designad för att kidnappa hjärnan och för att folk ska bli beroende. Och sen har vi den här massiva, skrupelfria alkoholindustrin runt omkring.
Och ingen pratar om
ingen
det här.
Ingen pratar om det nu.
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målis ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Och hur var det då? Alltså när du precis hade slutat dricka liksom. Alltså jag tänker, med det här som du hade varit inne på då, att nu kommer allting bli tråkigt och alltså, alla de här grejerna som du hade känt, den här rädslan och oron, hur blev det med allt det när du faktiskt slutade?
Det är lite olika för olika personer. Jag hör till de som känner mig väldigt euforisk och liksom bara känner, oh, wow, vad härligt, jag sover som ett barn. Jag blev snäll, vänlig. Jag hade varit jättesur och grinig egentligen i flera år. Jag blev plötsligt väldigt gullig och snäll. Stackars min sambo, men hur som helst. Nej, men, och sådana, det är liksom sömnen och alla de här grejerna som kom nästan på en gång. Så jag var euforisk. Alla är inte det. En del tycker att det bara är jobbigt. Och det kan ju vara för att man har en del problem just precis de första 2-3 veckorna. Med sömn och irritation, trötthet, ont i huvudet, illamående. Det kan finnas en del olika saker. Men för mig var det verkligen bara, juhu! Så jag liksom drev fram på den här vågen av det här känns ju superbra. Mm. Och sen då, det här måste ha varit i mars-april då, 2020. Jag minns att jag började få tankar kring alkohol. Att lite sådana flashar, att glas vin kanske.
Mm.
Men det är klart, men jag dricker ju inte så liksom vifta bort det, men det kom det igen liksom. Ja, men, små signaler som plötsligt la sig på hög, inte för att jag ville, inte för att jag hade något sug, för det, alltså, fysiskt sug har man inte efter 6 månader, men jag kommer ihåg att jag stod och lagade risotto en dag, och då har man en skvätt vitt vin i, och slatten som blev över, den drack jag upp.
Mm. Utan att tänka efter, eller var det bara att du liksom...
Någonstans så tänkte jag bara, skitsamma. Jag kanske drack i 2-3 månader. Och sen la jag, och sen dess har jag inte jag druckit någonting.
Så det här är 4 år sedan?
Mm.
Ja, wow.
Mm.
Mm. Det är ju väldigt länge.
Mm. Och jag tänker tillbaka på den här tiden, den här återfallet, eller vad jag kallar det för det var liksom ett längre en period när jag var tillbaka i drickandet. Jag mådde jättedåligt. Alltså, den besvikelsen och den stressen och den hur dum får man vara? Hur värdelös? Det gick ju
du
så
slog
bra. Ner
på dig själv.
Ja, det är klart.
Mm.
Och idag, några år efteråt, så kan jag förstå att jag behövde nog det här. Jag behövde nog de här veckorna där jag fortfarande, eller direkt tillbaka till. För att på något vis det handlar väldigt mycket om att utforska vilka föreställningar man har kring alkohol, alltså fördelarna kring det som man tycker är bra med alkohol, och liksom spräcka dem en efter en. Tristess var en sån här trigger för mig. Det här är tråkigt, jag dricker vin.
Om man känner den där tristessen, vad gör man då liksom?
Den är inte farlig.
Nej.
Och det tror jag det har, både tristess och alla andra känslor eller tankar som man har druckit bort eller har försökt dämpa eller döva genom att fly från dem. De får väl vara där, för man har skitdagar idag också. Och det är inte så bara, för det vet ju du också, bara får man sluta dricka så är inte livet rosenrött.
Nej, jag brukar tänka även en dag i taget, inte bara med alkohol utan också med känslor som man känner. Att idag mår jag inte så bra, idag har jag ganska tråkig dag. Men ja, idag känns det så, men imorgon blir säkert en bättre dag. Och då så klarar man sig igenom även den här dagen också på något sätt. Så en dag i taget, tänket, I love it.
Ja.
Men var det någon gång du kände, eller försökte, för du nämnde något som heter... Det finns något som heter mindful drinking. Var det någonting du testade på? För det, som jag förstår det, så är det att man verkligen ska känna hur det känns när man dricker och på det sättet typ minska sin alkoholkonsumtion? Eller vad är det?
Ja, alltså man kan se, mindful drinking kan vara ett sätt att förbereda sig för att ta en paus. Många gånger är det liksom beteendet som blir fokus på beteendet, och det är ju drickandet. Så bara vi slutar dricka så ska allting bli bra. Men man kan gå andra vägar också. Och ett sätt är till exempel just för att utforska sin egen relation till alkohol. Varför dricker jag? Vilka fördelar ser jag med alkoholen? Vad får jag? Vad ger det mig? Att man kan ägna sig åt mindful drinking under tid. Och det är verkligen djupanalys inför när man väljer att dricka. Att, hur känner jag? Hur mår jag? Vad är jag? Vilken dag i veckan är det? Vilken tid på dygnet är det? Med vilka är jag tillsammans? Eller är jag ensam? Är jag ledsen? Är jag glad? Vilken känsla har jag och vad är jag ute efter? Vad vill jag känna istället? För det är många gånger, tänker jag, att vi dricker för att vi vill känna på ett annorlunda sätt än vad vi känner just nu.
Mm.
Vad är det jag vill förstärka eller vad är jag vill fly ifrån eller vad vill jag känna istället?
Så tanken med det här är lite att se sina egna anledningar till varför man dricker och på det sättet inse att det här kanske inte är så bra för mig på något sätt?
Ja, eller? För att jag tror att vi är så många som dricker helt mindlessly, alltså helt slentrianmässigt. Jag satt mig aldrig med ner och funderade på varför vill jag ta ett glas vin just
nu? Nej, det är väldigt, väldigt få människor som gör det.
Ja. Det var ren rutin. Jag skulle hem och få i mig så mycket som möjligt innan. Så det tänkte jag inte heller. Utan det var bara ryggmärgsbeteende att hem och dricka allt vad du orkar.
Men det här kan ändå, även fast du säger att det här skulle kunna vara, eller är ett sätt om man ska vill ta en paus från alkohol att på något sätt inför det göra det här. Kan det här vara ett sätt att fortsätta använda om det bara är så att man bara vill dra ner på sin alkoholkonsumtion?
Absolut, absolut.
Mm. Finns det några andra tips just kring den biten om man bara vill skära ner på sitt drickande som du har som coach?
Ja, alltså det finns lite olika strategier. Att dricka långsamt till exempel. Om du häller i det ganska snabbt. Hjärnan blir ju långsam och lite trög. Vi blir kort sagt lite dummare när vi dricker. Och det räcker med bara något glas eller två. Så redan i början av liksom kvällen så blir vi fattar lite sämre beslut. Och hämningarna släpper och allt det där. Så att om du kan dricka långsammare eller börja senare så har du någonting. Och kanske dricka säg en öl i timmen eller ett glas i timmen. För mig låter det som...
Alltså för mig låter det som tortyr.
Tortyr,
för
att... ja. Tack, du tog ordet där. Man, ja.
Liksom, varför skulle jag utsätta mig för det? Ja. Jag skulle bara sitta och tänka på när får jag dricka nästa gång. Jag har ju fått testa det här för att jag har haft professionella som har sagt till mig att jag ska försöka dra ner på mitt drickande. Det är väl det första folk säger till att det är man kan börja med det när man inte känner sig redo för att sluta helt. Men de här kvällarna blev ju otroligt tråkiga. För min mentala besatthet var ju bara så här, nästa öl. Och sen bara, det här kommer bli jättetråkig kväll, jag får bara dricka två glas vin idag.
Mm.
Så för vissa funkar ju inte det alls.
Nej.
Det är vissa av oss som har problem med det kanske. Men för andra som har en mer sund, kanske det funkar på ett annat sätt. Sund relation till alkohol.
Ja, jag vet inte. Ja, alltså i alla fall om man har förstått att... Eller om man inte upplever att man har problem.
Mm.
Jag sa tidigare att jag tror att man kan vara beroende utan att ha uppenbara problem. Men om man tänker på sin hälsa till exempel. Eller om man vill få ner sitt blodtryck. Eller andra saker som man bara känner. Nej, men jag behöver inte dricka fredag, lördag. Jag behöver inte dricka fyra dagar i veckan. Jag behöver inte dricka en hel flaska vin. Att man kan, om det går, dra ner. Och det är många som lyckas med det. Men det är svårt.
Mm.
Det är väldigt svårt när man har utvecklat beroende för alkohol. Och det beror på liksom de förändringar i hjärnan som det tyvärr har, som ett långvarigt drickande.
Att det för fram det beroendet liksom, och då är det svårt att bara ta det i doser. Mm. Det skulle ju ungefär vara som att någon som är beroende av snus bara tar en prilla om dagen. Då fortsätter ju beroendet ändå, kanske på något sätt.
Ja.
Jag vet inte om det är en bra jämförelse, men... Men nu när jag har det här, Charlotta, så vill jag ju passa på att använda dina coach-expertiser och sånt där i det här ämnet. Som vi säger nu att jag dricker alkohol nu och vill ta den här pausen.
Jag tänker så här att man måste nog vilja själv och förstå att det här är någonting som jag vill göra för mig. Det här är min grej. Och det kan vara scary bara det liksom att tänka, för vi har ofta de här rädslan, vad ska andra säga och tycka och tänka. Men det är fortfarande min grej och du behöver inte förklara för någon varför du gör som du vill, som du gör. Det är din grej, du liksom har ingen skyldighet att försvara eller förklara. Du gör det här för dig och du gör det här och nu. Om vi kan släppa tanken på resten av livet eller aldrig mer eller alltid, för det håller oss... Mig gjorde det panikslagen och det var liksom så nattsvart tanken på att aldrig mer få dricka. Sluta tänka att aldrig mer få dricka, för det vet vi inte. Jag vet inte om jag aldrig någonsin mer kommer att dricka eller dricka. Jag tror inte, men jag vet ju inte.
Jag kommer ihåg att det var det jag tyckte var så jobbigt i början när jag bestämde mig för att bli nykter. Att jag fick alltid, folk var så himla angelägna att veta när jag skulle börja dricka igen. Så man fick så mycket frågor, så det nästan stressade mig också. För jag var så här, men då brukade jag bara säga att nej, men jag har en paus på obestämd tid bara. Just nu. Så här.
Just nu.
Ja.
Just nu tycker jag är superbra. Just nu dricker inte jag.
Och jag hade ju ingen plan själv heller.
Nej, man måste inte ha en plan.
Nej.
Man så kan ha en plan. Alltså man kan säga, jag ska inte dricka på 6 månader. Jag har en klient som bestämde sig för, hon har druckit jättemycket. Hon har sagt att 6 månader, jag tycker, wow, inte illa. Det tycker jag är modigt. Men det är hennes slut.
Ja, men det har jag hört många som gör, att de säger typ så här, jag ska vara nykter i en månad eller ett år, att de har bestämt sig för ett tidsspann, men ändå så tar de fortfarande också en dag i taget. Mm. Att det är så här, det här ska jag klara mig förbi, men det är bara för idag. Och sen så får man se vad som händer. Och det är ju verkligen så, alkoholen finns ju kvar där ute.
Absolut.
Så skulle man ångra sig, ja, och det blir så där skittråkigt som man är rädd för, så det är bara att gå ut där igen.
Precis, den väntar på det. Så ja. du, och det är ganska skönt att veta också att, precis, man kan gå tillbaka till det. Om du inte trivs med den här förändringen som du är på väg att göra, så kan du alltid gå tillbaka till hur du var tidigare.
Mm. Vad är det mer annars som brukar göra det svårt för folk att komma igång med en sån här paus eller uppehåll eller sluta med att dricka?
Jag tror att det är väldigt mycket rädsla. Alltså rädsla ligger bakom så mycket skit egentligen i våra liv. Rädslan för vad andra ska tänka och tro, rädslan att man ska misslyckas, rädslan att... Ja, framförallt rädslan att man ska misslyckas och vad andra ska tro och att man inte ska klara det. Att livet kommer bli trist, tråkigt, meningslöst och grått.
Men kan det vara en bra idé då? Alltså, om det är mycket rädsla och oro kring vad andra ska tycka, är det bättre att säga till folk eller att inte säga det? Eller vad tycker du om hela den biten, hur man ska berätta för andra och så?
Alltså jag tycker att man kan berätta för... Man berättar så mycket man vill och man berättar så mycket man känner att man har lust om varför man gör som du gör. Jag tycker gott det var. Om man inte vill berätta varför, och det är en verkligen person, då behöver man inte göra det, och ingen har rätt att veta det heller. Men att man kanske skaffar sig någon förtrolig som man... För det är ensamt, det vet du också. Man är ganska ensam när man går mot strömmen och... tillhör en liten klick som inte dricker när alla andra gör det. Så att ha någon som man kan ha, alltså en förtrolig, en kompis, en accountability buddy eller vad man ska kalla det för, någon som man vet att, som också kan vara ett stöd i situationer när det kan vara jobbigt, om man går ut eller om man träffas socialt, att den här människan vet om att jag kanske kämpar eller att jag försöker låta bli att dricka eller...
För jag tänker också, det jag tänkte i början var, eller när jag slutat de andra gångerna innan, då gick jag runt och sa till alla, bara, nu dricker inte jag, nu har jag slutat dricka. Och sen när jag började dricka igen så var det fruktansvärt jobbigt att behöva säga det till folk. Bara, nej, för då skäms man så mycket. Ja. Så att det kan, jag kan tänka mig att en sån grej att berätta det för många kan både kanske hålla en till att fortsätta vara nykter, men om man inte är det så kan det också bli ett väldigt bakslag där med. Ja. Så en accountability partner låter ju som en väldigt bra idé. Ja. Man kanske åtminstone har i alla fall en person som...
Just den här känslan av att tänk om jag misslyckas och andra får se det. Det är liksom dubbelt så skämmigt. Mm. Så jag tycker att det är upp till var en. Man berättar så mycket man vill för så många man vill. Mm. En del mår bra av att liksom gå ut och tala om det för hela världen. Men jag kanske skulle ändå rekommendera att ligga lite lågt.
Men okej, men vad ska man göra under den här nyktra nya tiden då? Alltså för att många kan ju fråga, men vad gör du en fredagkväll för att slappna av liksom, när du inte dricker ett glas vin i soffan framför en bra film?
Ja, det är en jättebra fråga. För det är det som många också är så oroliga för. Vad ska jag göra istället? Och lite grann beroende på hur länge man har druckit och hur liksom långt man har kommit i sitt beroende, men har du druckit tillräckligt mycket under lång tid, tillräckligt lång tid, och har liksom utvecklat ett beroende, så är det så mycket, många grejer som inte är kul längre. Därför att du har egentligen bara en kul grej att göra, och det är att dricka. Och det kanske inte ens till slut är kul det heller.
För ingenting blir heller kul utan alkoholen. Nej. Tycker man ju inte.
Nej. Så många gånger, det är svårt att ta bort den här kryckan som alkoholen ändå är för många av oss. Ta bort den utan att liksom... Du står ju där och vacklar om du inte har någonting annat. Så jag tycker att det är svårt att plocka bort någonting utan att plocka in någonting annat. Och då menar inte jag ett annat beroende, utan vad är det jag behöver? Det här är så viktiga frågor. Vad är det jag behöver egentligen istället för alkoholen? Du kanske har ett jättestressat liv, eller du kanske har väldigt många bollar i luften. Du kanske lever med prestationsångest och perfektionism och people pleasing och alla grejer som vi... pratar om också i den här podden. Du kanske behöver lugn och ro. Du kanske behöver stresshantering. Du kanske behöver andra metoder och sätt för att bli lugn och koppla av, känna glädje, få ork. Och jag skulle kunna lista saker här, men det är liksom väldigt Det är också väldigt individuellt. Det som passar för dig kanske inte passar för mig. Och det som passar för dig en fredag passar inte för dig en måndag. Så att det är olika saker som kan hjälpa oss. Men att vara nyfiken och öppen för att tänka, jag kanske skulle testa det här istället. Många som jag träffar, de tycker om att träna. Mm. Eller om man tycker om att träna, till exempel, så har de slutat träna därför att det tar ju tid från fredagsdrinken. Men så istället för att dricka så går de och tränar. Och så kommer de hem och känner sig superfräscha. Wow, och det finns ju inte en tanke på att dricka då. Och så vaknar de nästa dag, en lördag morgon, och bara känner att jag var tränad igår, jag gick och la mig tid, jag är superfräsch. Och alltså, de har liksom fått så mycket plus i en och samma. Så att,
det där är den bästa känslan, en av de bästa känslorna i nykterheten är ju det där som du beskriver. Alltså vakna en lördag morgon, till och med typ klockan 9 när man aldrig hade varit vaken annars, för annars hade man legat till typ 12 med huvudvärk och du vet så här. Och vakna i tiden och bara se så här, en ljus morgon och man har liksom... Man kan, alltså, och man mår bra.
Uh-huh.
Och det ger ju en haj till att vilja fortsätta det nyktra livet.
Precis.
Men det är ju där också, så sen vaknar man där klockan 9 en lördag morgon och tänker, vad ska jag göra med den här dagen då?
Mm.
För helt plötsligt får man också väldigt mycket tid i nykterheten.
Ja, precis. Ja, det är ju såna grejer som kommer nästan på en gång. Wow! Och man inser också lite bedrövad. Oj, vad mycket tid jag har förspilt. Och det kan ju vara en sorg också. Men det som har varit, men just att se... Jag har så mycket tid. Och just det här, kanske plocka upp hobbies eller intressen som man har struntat i. Man kanske gillade att spela gitarr när man var 20. Eller man kanske gillade någon idrott. Eller man kanske är intresserad av stickning eller trädgårdsarbete eller hundar eller yoga eller vad som helst. Att börja plocka lite grann där igen och liksom väcka de här livsglädjen till liv. För jag tror att vi som har druckit för mycket under för lång tid, vi har liksom... växt ihop.
Men man har ju liksom försummat sig själv så mycket och bara gått in i det här skalet, alkoholskalet nästan. Mm. Och jag kommer ihåg att jag kände det som att jag alltid när jag drack igen började om på ruta ett. Mm. För det var som att jag kunde komma på just yoga älskar jag att göra.
Mm.
Jag började gå den här yogalärarutbildningen och sen så gör jag det. Men sen, och den var typ, jag kommer ihåg att framförallt en utbildning jag gick, den var liksom under loppet av ett år, så träffades vi några helger under det här året. Och så tänkte jag veckan sedan i början, det här ska få mig att sluta dricka nu. För att när jag går på de här yogahelgerna, då ska jag bara hålla på med yogan. Det funkar ju bra de första helgerna, men sen sakta men säkert så blev det som att jag började rucka lite på de reglerna. Jag kom dit och var bakis och liksom så här, och då blev det som att jag... igen tappade det jag ville med mitt liv på något sätt, för att jag lät alkoholen ta över och glömde bort vad som var viktigt för mig på något sätt. Och då var det som att börja om på ruta ett. Den här yogautbildningen gick ju inte så bra. Jag sitter ju inte och lyssnar, för jag sitter här och är bakis istället. Liksom. Mm. Och det blir inte så kul.
Nej.
Och därför så är det ju verkligen, jag brukar säga det om nykterheten, att det är verkligen som att jag dejtar mig själv nu.
Mm.
Jag hittar liksom tillbaka till vem är jag, vad vill jag, vad tycker jag är kul.
In på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar. Han väntar lite till. Och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för 10:e gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men en annan stor grej är ju som sagt det här med de sociala situationerna. Vad ska man göra? Säg till exempel att man är bortbjuden här. Nu ska jag sluta dricka idag. Men jag är bortbjuden på en middagsbjudning här i nästa vecka. Det kommer vara alkohol.
Jag skulle göra så att jag skulle kontakta personerna som jag är bjuden till. Så här, jag dricker inte just nu, bara så att du vet. Så att, antingen tar jag med mig själv någonting som jag vill ha. Eller bara så att värdinnan eller värn eller de som man är bjuden till också vet om. Och sen tänker jag att om man är bortbjuden eller ska gå ut, träffa folk också, att man kan ha en exitplan, att man kan liksom ha en plan för när drar jag och hur. Liksom att man vet i förväg, och man känner själv att nu räcker det. Nu, det kanske är så att alla andra har blivit förbrusade eller att det är för stökigt eller att du helt enkelt är trött. För det kan man också vara i början, de första veckorna, första tiden, att man kan känna sig väldigt, väldigt trött. Då får man gå. Och man kan ju bestämma, jag ska ringa en taxi klockan 10 eller klockan 11 eller jag ska ta och åka hem eller bli hem, köra bil, ta cykeln. Och man kan också ha några svar. Nej, men jag dricker inte för jag ska upp tidigt imorgon eller när jag kör en hälso tripp just nu eller vad man nu. Jag tycker också att en liten vit lögn faktiskt är okej.
Okay. Ja, om det handlar om det här så känns det som att det är okej.
Okay. Ja.
Finns det någon bra tid, för att det finns ju alltid någonting som dyker upp. Det är den där resan, den där festen. Efter det kan jag, efter det kan jag sluta. Finns det någon bra tid för när man vill, när man ska sluta eller ta den här pausen?
Egentligen inte, men det kan vara enklare för en om man kan hänga upp det på någonting annat. Till exempel ett nytt år, en ny månad, en måndag, det funkar inte så bra för mig. Eller när man har fyllt jämnt, eller efter det där bröllopet, eller efter någonting, att man bestämmer sig för att där är min liksom brytpunkt.
Nu till hösten?
Nu till hösten, precis. Mm. Ja, på hösten är det många som tycker att nu är det läge. Sommaren har varit lite...
Som det blir, brukar bli mycket alkohol på sommaren.
Mycket alkohol. Liksom. Ja. Och så januari är många som vaknar till liv också.
Samma som med gymkorten.
Precis. Eller så är det bara att säga nej på fredag.
För att du har ju ditt eget program som är tidsbegränsat. Mm. Och det kan man egentligen signa upp sig på när man vill. Till exempel nu till hösten.
Ja, man kan signa upp när som helst. Och det är gratis och det är 3 veckors program. Det heter 21 dagar utan alkohol. Och det signar man upp sig för. Då får man ett mejl varje dag i 3 veckor. Och det är mejl med olika teman kring alkohol. Alkohol och sömn, alkohol och hälsa, alkohol och stress, alkohol och allt möjligt. Och lite tips, pepp och kunskap, vetenskapsbaserad information. Så att vi får mer kunskap kring alkoholen och vad alkoholen verkligen gör med oss, så att vi kan börja ifrågasätta om det vi alltid har trott är sant verkligen är sant.
Så man rannsakar sig själv både samtidigt som man får fakta och ny kunskap om alkohol och det här gör att man orkar med de här 3 veckorna på något sätt. Vad är det typ man får lära sig för saker då?
Du får lära dig till exempel att när du dricker alkohol så tar du ungefär, beroende på om du har ätit eller inte, så tar det ungefär 20 minuter, en halvtimme, tills, alltså när alkoholet går ut i blodet och du känner den här. Det är det här som är så lurigt med alkohol, för att det ger faktiskt lindring. Det ger faktiskt en skön känsla. Och om vi kunde säga att det är helt värdelöst, för men tyvärr är det så.
Mm, det är ju en sån här skön avdomnande
skön
effekt.
Skön känsla. Vi kan kalla den för lullet eller ruset eller myskänslan, vad du vill. Och det här känner du kanske i 20 minuter, en halvtimme. Sen händer det andra grejer. För kroppen, vi har ju en sån fantastisk kropp och hjärna. Det finns ju bara en enda uppgift som hjärnan och kroppen har. Det är att hålla oss vid liv. Och det är att liksom skapa balans i hela den här snillrika, fantastiska, komplexa väsendet som vi är. Så när det kommer in ett gift, för alkohol är ett gift, kommer in i vårt system, då måste hjärnan parera och liksom köra ut mot eld mot det här. Alltså alkohol är både sedativt, alltså lugnande, trycker ner, och uppåt lyftande. Och det händer massor med grejer då, så det kommer signalsubstanser och det är hormoner och det är grejer. Stresshormoner bland annat, kortisol, adrenalin och grejer som gör att vi inte mår alls bra. Så vad vi gör efter kanske 20 minuter, vi dricker ju ett glas till. Men egentligen har redan abstinensen från det första glaset börjat sätta in. Det är ingenting som vi tänker på. Jag har aldrig tänkt på det själv att jag vill ta ett glas till därför att jag känner att jag har lite ångest. Aldrig, utan det var liksom bara, det är klart att vi dricker ett glas till och ett glas till. Men i bakgrunden, liksom i det här operativsystemet inne i kroppen, så är det egentligen det som händer. Att alkoholen går ut i blodet, sen börjar den sjunka. Då kommer de här andra motreaktionerna, alltså andra kemikalier och substanser utsöndras. Som gör att vi faktiskt blir mer och mer stressade. Och hamnar egentligen på en lägre nivå än där vi var innan vi började dricka.
Oh, wow.
Och det här är ju, det är en sån här kunskap till exempel som man inte vet. Jag känner att jag är orolig, ledsen, nere. Jag behöver ge mig glas för hjälpte. Och egentligen mår det bara sämre efteråt.
Men den här 21 dagars alkohol utan alkohol experimentet, den finns på din hemsida om man vill.
Mm. charlottagustafsson.com.
Jag tänkte att jag ska utnyttja dig som coach här lite mer nu. Så vi säger nu att jag kommer på en session hos dig. Så jag ska sätta mig i den här stolen. Vänta. Jag går upp. Kommer in här till ditt rum. Du kanske kör online också.
Jag kör online via Zoom.
Men nu kör vi en in-house coaching-session med mig här. Hej.
Hej Sara.
Jag har ju inte druckit nu på 21 månader snart.
Oh.
Ja, det är länge.
Hur känns det?
Bra för det mesta. Mm. Jag är väldigt stolt över mig själv, framförallt. Samtidigt så har det varit så mycket under de här 21 månaderna som har varit otroligt jobbiga. Och jag känner framförallt nu att jag ibland får den här tanken på att fan vad skönt det hade varit att bara gå till närmsta bar, dricka några öl. Ingen behöver veta något.
Mm.
Sen så kom jag på mig själv att fast jag vill ju inte. Mm. Så att då, jag har inte gjort det, men jag tror att jag är rädd för att, att hamna där igen och på något sätt börja om på ruta ett.
Alltså jag förstår känslan av den här rädslan att gud vad är jag på väg och är jag på väg liksom? Är det här allvar? Är det här liksom? För det första så behöver du veta att det är inte något fysiskt sug du har över att du liksom, jag måste dricka alkohol. Efter nästan 2 år, efter 2 månader så har man inte något fysiskt sug efter alkohol. Du har liksom inte alkohol kvar i systemet. Så det är inte det. Men om vi nu ska köra lite speedcoaching, om jag får kalla det.
Älskar det ordet. Ja.
Så är det ett par saker som jag skulle vilja att vi kan behålla i bakhuvudet. Som är rätt så viktiga att komma ihåg eller känna till. Och det ena, det är den principen av att alla människor, oavsett om vi har ett beroende eller inte, alla människor, vi drivs mot det som är behagligt, njutbart, skönt, tillfredsställande och härligt. Och bort ifrån det som gör ont, som smärtar, som luktar illa, som är äckligt och som är vidrigt. Och det här är av ren evolutions skäl. För att det är så vi överlever. Och det är så mänskligheten har överlevt. Och det handlar ju till exempel om att föröka oss, att äta, att njuta av saker och ting som gör att vårt släkte, att vi själva kan överleva och att vi liksom kommande generationer kan överleva. Och likaså, vi behöver skydda oss mot faror, hot och sånt som kan förgifta oss eller som är vidrigt och äckligt.
Hjärnan är så smart.
Och det är så förnuligt.
Mm.
Och den andra principen är att väldigt många gånger är det så att tankar som vi har föder känslor. Och känslor i sin tur genererar eller påverkar hur vi agerar. Eller våra handlingar. Så du kan ha en tanke kring någonting. Och om den tanken är negativ, jag kommer aldrig klara det här. Eller gud vad tråkigt det här kommer bli. Så genererar det en känsla av nästan på förhand. En negativ känsla kanske, att man känner sig värdelös, ledsen, ensam, utanför. Och den känslan i sin tur triggar en handling. Och om man har druckit ganska mycket i sina dagar, då vet du vad jag menar. Då vill vi dricka för att bort ifrån den här känslan.
Ja, jätteskönt att slippa den.
Jätteskönt att slippa den här. Och
enkelt framförallt.
Ja, precis. Så om vi har de här 2 liksom, tankarna i bakhuvudet, så tänker jag så här när du berättar att du har liksom umgåtts med tankar kring vad skönt skulle vara. Och liksom bara få dra ner på stan, dricka några öl, gå hem och lägga mig. Ingen får veta. Få en paus. Då vill jag gärna fråga dig, vad är det du undviker? Vad är det du vill ta en paus ifrån?
Ja, det är ju alla tankar. Alltså, och känslor. Alltså det är att, att alla de här tankarna snurrar i mitt huvud. Att jag vill bara stänga av allt.
Mm.
Jag vill stänga av mig själv nästan på något sätt.
Mm.
Och alkohol bedövar ju på det sättet.
Mm. Och grejen är, du som då har druckit ordentligt under lång tid, du har liksom nästan programmerat om din hjärna, och det har också med det här systemet att göra, det som jag var inne på tidigare. Alkoholen har ju sån extremt hög dopaminpåslag som har att göra med vårt belöningssystem och vad som är njutbart, vad som är rätt, och även en minnesfunktion att du ska komma ihåg vad det var som var så mysigt, vad det var som var så bra, har dopaminet också som funktion. Så att det blir som en signal till dig. Ah, jag känner mig lite ledsen, lite låg, lite sådär. För du har haft tankar kring saker och ting som inte är så roliga. Det går liksom så snabbt, så kommer din hjärna med svar. För hjärnan kräver väldigt mycket energi. Hjärnan behöver spara energi. Så då tar man till redan färdiga lösningar. Och det har liksom legat i din hjärna undermedvetet. Vin skulle vara, eller några öl.
Mm. Ja, exakt. Och även om det har gått nästan 21 månader så ligger det så nära i min hjärna fortfarande.
Med ditt intellekt så vet ju du att det är klart att inte det kommer att hjälpa.
Nej, det vet jag ju.
Det vet du ju.
Ja.
Men det blir liksom en dragkamp och det här kallas för kognitiv dissonans. Du vet med din hjärna att det här är inte rätt lösning. Men det är liksom en fight inuti ändå. Att jag vet, men samtidigt så, och nästan, eller i alla fall i början eller innan man har liksom kommit så långt som du har och skaffat sig så mycket kunskap som man behöver, så vinner nästan alltid den här undermedvetna. Man går och dricker. Och
skitsamma.
Skitsamma.
Och hur, om, säg att jag då skulle komma till den här punkten att jag går till den här baren och sätter mig med den här ölen. Finns det någonting då jag kan göra för att så här komma på mig själv? Eller förstår du vad jag menar? Hur kan jag stoppa mig själv från att ta det där dumma beslutet?
Jag tror att du skulle behöva fundera på vad det är du vill fly ifrån. Mm. Vad det är du vill undvika. Vad det är för tankar som har triggat de här känslorna. Så du behöver fundera på vad det är du egentligen behöver.
Mm. Och där gäller ju också folk som inte har varit nyktra så här länge. Alltså folk som vill sluta dricka överhuvudtaget. Att det gäller att komma lite till roten med vad behöver jag istället för att fylla behovet jag har på något sätt som inte är alkohol. Mm. Så till exempel när jag mår dåligt och känner de här jobbiga känslorna, vad kan jag göra istället när jag har de här återfallstankarna? Så det som har hjälpt mest är ju egentligen att ringa någon jag känner och prata om det högt.
Ja, precis.
För att då kommer man ju också på sig själv på ett annat sätt. Men det är ju verkligen det som är så läskigt, att jag tänker ju inte i den stunden på varför vill jag göra det här.
Nej.
Jag tänker bara, jag måste dit för att jag orkar inte det här.
Precis. Jag vill bort ifrån det här som är jobbigt, som gör ont, som är smärtsamt, och jag vill mot någonting som är trevligt och mysigt liksom. Och speed dating eller speed coaching igen, väldigt, väldigt många gånger så handlar bottnar väldigt mycket av de här obehagskänslorna, som alla negativa känslorna, i rädsla. Rädsla, alltså om vi verkligen går till kärnan, och det här tar många, många sessioner innan man kommer åt det här, men det är väldigt många gånger rädsla att inte duga, att inte vara älskansvärd, att inte vara tillräckligt bra.
Mm.
Och det här skapar så mycket ångest och tankar att som perfektionism eller prestationsångest eller sorg över spruckna förhållanden eller relationer med andra också, där man känner att man inte riktigt duger.
Och då är det klart att jag vill fly, de känns som jättejobbigt att, att känna så.
Så att det är en högst reell känsla. Sen att den är fel, det är liksom en annan sak. Och man kan naturligtvis plugga, man kan läsa, man kan ha en coach eller en sponsor eller någon annan som talar om för att det här är ju fel. Det är klart att du vet att du är värd massor och att du är en jättebra tjej. Liksom. Ja, ja, ja. Det är fortfarande bara intellektuellt.
Ja, det går in genom ena örat och ut genom andra. Ja.
Precis. Mm. Så någonstans så behöver vi ju lära oss att känna det här. Och det tror jag att man kan göra om man vågar känna det man känner.
Mm.
Våga tillåta. Du har tankar kring saker och ting nu som gör att du någonstans vill fly. Och vad är det för känsla? Lägg din hand på ditt bröst och säg, det är väl klart att jag är ledsen, lite besviken, arg. Eller vad det nu är.
Bra coachning. Tack, då går jag.
Nu är klar.
Ja, men jättefint. Wow. Alltså det är så häftigt hur mycket som ligger under ytan.
Ja.
Under den här alkoholkonsumtionen man har haft. Alltså sånt som man aldrig tänker på annars. En grej som är bra att påminna sig om då i dessa stunder med återfallstankar och så vidare, det är ju varför man inte dricker.
Mm.
Alltså jag tänker, vad är de bästa argumenten till att våga testa en sån här nyktertid eller bli nykter eller ta en paus eller vit månad, name it?
Ja, jag brukar fråga mina klienter, eller jag brukar överhuvudtaget när jag pratar med folk, att vad liksom, ta reda på, varför dricker du? Varför tycker du att det är kul? Varför är det bra att dricka? Liksom, vilka fördelar ser du? Å ena sidan. Skriv en lista, allt. Sen skriver du en lista på alla konsekvenser som du ser att alkohol är, ditt drickande har. Och sen kan vi liksom börja laborera med, hur skulle ditt liv se ut om alkoholen vore liten och obetydlig i ditt liv? Och då får man höra saker som att jag får mer ork, energi, slippa vara bakis, få mer pengar, ha bättre relationer, kanske gå ner lite grann i vikt. Det är inte alla som gör det, men många gör det. Få bättre hy, bli lite snyggare, få mer självförtroende, bli lite tryggare i sig själv, tillåta känslor, våga tillåta känslor, även de som är obehagliga. Få inre frid, att bli lugn. Och många som jag träffar har jättemycket ångest och oro. För väldigt många försvinner det helt och hållet. Andra kan ju ha annan problematik, det kanske behövs medicinering. Andra har ADHD eller andra problem som gör att det krävs liksom andra behandlingar eller terapier. Men och många av de här grejerna kommer från att liksom bara vara klar i knoppen. Att minnas allting som man gör eller läser eller är med om.
Det är samtal. Så häftigt. Alltså.
Alla samtal.
Ja. Alla upplevelser som bara blir mer verkliga och liksom vara mer närvarande i allting. Ja. Alltså det är ju, du har ju nämnt så mycket bra saker. Alltså det var som att jag satt här nu och bara, ja, det är så sant. Charlotta, jag är så glad att du klämde in ett besök här hos mig. Du bor i Österrike annars. Ja. Alltså, tack för att du kom hit och med all din kunskap och allt.
Ja, tack för inbjudan. Jättekul att få vara här.
Och vi kommer fortsätta samarbeta och så vi kommer höra mer om dig här, tror jag. You don't whine about it.
Det kanske jag gör. Jag kanske. Ja,
du har en stående inbjudan. Ja, stort tack för att du har lyssnat på Don't Whine About It. Och så vill jag också säga att om du misstänker att du eller någon som du känner har problem med alkohol, så får du jättegärna höra av dig till mig på poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hjälper jag dig vidare därifrån. Tack och hej!
Podplay, en del av
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målis ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.